Underbart, hoppas du träffade någon trevlig och intressant person. Vi kan prata vidare med efter mötet. Mig veteligen är det sista gången jag står i den här talarstolen för predika, åtminstone på ett tag. Och vad passar det bättre än att tala om himlen? Jag har fått för mig att jag ska göra det. Och jag vill slå upp Uppenbarelseboken kapitel 21 tillsammans med dig. Uppenbarelseboken kapitel 21. En bok som är märklig. Den börjar ganska klart och tydligt. Och sen följer en massa kapitel som är väldigt svårt att begripa. Och det är mycket symbolik. Men sen när man kommer fram till slutet, det klarnar allting. Och då ser man, ja, det är det här som är målet. Och nu kommer vi till kapitel 21. Och från vers 22 till vers 27 läser vi Jesu namn. Och då ser Johannes den himmelska staden som vi är på väg till. Och då skriver han: något tempel såg jag inte i staden, till Herren Gud den allsmäktige och lammet är dess tempel. Staden behöver inte ljus från sol eller måne, till Guds härlighet lyser upp den och dess ljus är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Stadens portar ska aldrig stängas om dagen. Natt ska det inte finnas där. Och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Aldrig någonsin ska något orent komma in i den. Och inte heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt, utan endast det som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Amen. Himmelske Fader, vi har läst om det himmelska hem vi alla är på väg till. Och nu vill vi bedja dig om en stunds nåd för att förstå vad den här texten säger oss. Tack vad du redan har gett oss i den här gudstjänsten. Välsigna även fortsättningen. I Jesu namn. Amen. Gunnar talar här om att det är saker som är besvärligt i livet. Och jag vet att ni har det så också. Det finns ingen människa, tror jag, som går igenom livet. Hur det än ser ut till det yttre, så går man alltid igenom svårigheter och prövningar. Och för en kristen är det kanske så att man går igenom fler prövningar och svårigheter än andra. Just därför att man hör inte längre hemma här nere. Det finns ett annat hem bortom allt det där som är annorlunda. Och i och med att man har tagit emot Jesus, så har man fått ett frö i sitt hjärta som är därifrån. Och med tiden så växer detta. Man blir allt mer annorlunda än omgivningen. Och vad är det här? Jo, Gud förbereder dig och mig för himlen. Det är en rubrik: att förberedas för himlen. För vi ska veta det. Livet här på jorden är en fläkt. Den drar bort. Men det finns något annat som ligger där framme som är mer verkligt än det du ser omkring dig här. Jag var ute med familjen och skvalpat runt i vattnet på Södra Lövåsen idag. Det var fantastiskt. Man ligger där och vattnet kluckar och någon båt åker förbi och solen bränner. Man har en fikakorv med sig, man häller upp kaffe. Allting är underbart. Men det är ändå ingenting jämförelse med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår, säger skriften. Det finns ingenting på den här jorden som kan likna för det. Och därför använder Johannes så mycket bilder. Och det är så här också. När du går genom livet, vad du än möter, gott eller ont, då är det saker som Gud använder dig för att du sen ska komma in genom portarna. För att porten är trång och vägen är smal. Och Gud har ditt eviga väl för ögonen. Därför för han dig ibland genom dödsskuggans dal och ibland upp på höjder där du får jubla och tycka att du inte har några problem. Men allting samverkar en enda sak, att förbereda dig för inträdet i det himmelska. Därför att det är målet. Målet är inte att du ska ha det så bra som möjligt här nere på jorden. Det är inte kristendomens mål. Kristendomens mål är att förbereda människor för en annan verklighet som kommer. Och vi måste gå igenom många lidanden, säger skriften, för att komma in i Guds rike. Men, säger Paulus, eftersom jag har detta upp så härdar jag ut. Därför att jag vet att deras härlighet överväger allt jag kommer gå igenom här nere på jorden. Och det är därför vi ska ha blicken fäst vid arvet hela tiden. Ser vi oss omkring här på jorden, då misströstar vi. Här finns ingen stad som består. Och hur underbart det än är med sommar och vind och vad det kan vara. Livet är toppen och underbart. Detta är en vindfläkt som drar förbi. Det som består, det ligger där borta. Och vad du än är med om, min kära vän. Hur besvärligt du än har det, om du är drabbad av sjukdom, ekonomiska svårigheter. Eller vad det än är, så ska du veta en sak. Gud arbetar med dig därför att han vill få dig hela vägen hem. Och det finns saker du måste möta för att komma in. Men som Gunnar sa också, han är med dig i detta. Du behöver aldrig vandra ensam. Och inga prövningar ska möta dig som du inte i Jesu namn kan övervinna. Men du måste veta om det. Det handlar om att förberedas för himlen. Vad är då denna himmel? Ja, den kännetecknas ju av allt det bästa vi kan föreställa oss på jorden. Vad säger Bibeln? Den talar om inga sjukdomar, ingen svält, ingen nöd, ingen synd. Evig harmoni, ett paradis alltså. Ofta är det det folk tänker på när vi talar om himlen. Och jag minns någon intervju som man hade i Alingsås med mina småbröder en gång. När de var riktigt små. Det trycktes i församlingstidningen. Så frågade de, vad tror ni? Hur ser himlen ut? Jo, det är en grön äng där det finns jättemycket glass, sa de. Det var deras bild av det. Och ibland är det kanske det diket vi hamnar. Vi tänker på någonting som påminner om livet på jorden när det är som bäst. Och naturligtvis, den här världen vi är i är ju en skugga av den som ska komma. Så det är inte helt fel. Men det allra viktigaste, ja, innan jag säger det, vi tänker också att det handlar om att möta våra avlidna släktingar. Det är också sant. Släkt och vänner väntar där hemma och alla helgonen och allt det här. Människor som har gått före, sådana som har slitit och kämpat. De som är anledningen till att det finns en församling på den här platsen. De som var med och spred över hela Medelhavsområdet efter att Jesus hade uppstått och far upp i himlen. De ska vi möta. Och de ska berätta hur det var. Allt det där är sant. Men vi måste förstå en sak. Det allra mest främsta kännetecknet på himlen. Det är att Gud är där. Han är målet för vår vandring. Om du tittar på den bibliska historien så vet du det. Att Gud har uppenbarat sig på olika sätt. För människorna, efter fallet. Han visade sig för Mose i den brinnande busken. Och du kan göra olika avsteg. Jesaja såg honom i templet i en syn, Jesaja 6. Det kommer fram i Nya Testamentet. Han visar sig i Jesus Kristus. Och så vidare och så vidare. Men allt det där har varit begränsat. Gud har inte kunnat visa sig i sin fulla härlighet. Därför att det skulle ingen ha överlevt. Säger Bibeln. Men i himlen visar han sig i sitt gränslösa majestät. Där finns ingenting som håller tillbaka hans härlighet längre. Han är målet, mina vänner. Han som skapade dig, han har skapat dig för att du ska komma dit. Han är och få se, som Jesus säger, den härlighet som Jesus hade innan världens grund ämnade. Vad läste vi här? Staden hade inget tempel. Det fanns ingen begränsad plats för Guds uppenbarelse. Det fanns ingen kyrka. Ingen speciell byggnad dit man gick för man vill möta Gud. Gud är överallt. Han genomsyrar allt sammans. Som luften genomsyrar här. Och texten säger till och med: staden behövde ingen sol eller måne för att få ljus, för Guds härlighet lyser upp den. Har du tänkt på den bibliska historien? När Guds härlighet på olika sätt kommer över Sina i berg. Eller kommer över berget där Johannes och Petrus är tillsammans med Jesus. Då är det ett moln som omger alltihopa. Eller i templet när Guds härlighet uppenbarades, när Salomo hade invigt templet. Det går helt i harmoni med skriften. Men nu är det helt utan begränsning. Det ska du få se och vara med om. Det är målet för din vandring. Där ska vi se. Vad står det i första Korinthierbrevet 13 och Paulus skriver om detta? Han säger, han talar om att se som i en spegel. Men så säger han, då ska vi se ansikte mot ansikte. Gud sa till Mose, mitt ansikte kan ingen se och leva. Men där hemma får vi se Gud som han är. Vår längtan till himlen bör därför vara en längtan efter Gud. För utan kärlek till Gud kommer du aldrig att stå ut där. Hur kan det vara så att du kan tillbringa en hel evighet där uppe utan att bli uttråkad? Därför att för varje dag som går, ja, det finns inga dagar i evigheten. Men jag använder den bilden för att du ska förstå. För varje ny dag som går i evigheten finns det något nytt att upptäcka hos denne väldige Gud som har frälst dig. Texten säger också, vad och vem kan komma in i himlen? Då säger vers 27, aldrig någonsin ska något orent komma in i den. Här använder grekiskan ett ord som anknyter till ceremoniell orenhet. Något som har blivit förorenat genom ett främmande element. Om du tänker på Södra Lövåsen där jag var idag. Att någon kommer dit med en stor tunna med förgiftat avfall och häller ut i vattnet. Det är ju förskräckligt. Det kändes nästan som när vi kom dit idag och upptäckte att ett gäng fåglar hade varit där och förorenat. Men det var inte riktigt lika illa. Vi fick städa upp lite grann innan vi kunde vara där. Men om du tänker på himlen som en sjö med klart vatten som människor ska dricka, så är det självklart att man inte kan släppa ut föroreningar ut i sjön. Som hände i Östersund för ett antal år sedan, kommer ni ihåg det? När någonting blev fel på reningen och smuts kom in i dricksvattnet och människor blev väldigt, väldigt sjuka. Bibeln säger, detta kan inte hända. Den himmelska staden är som en vattenreservoar där ingenting orent kan komma in. Vad var katastrofen i urtiden? Jo, det var ju att något orent tog sig in i världen. Ormen frestade Adam och Eva. De fick ett syndens ormgift i sina liv och detta spred sig till hela mänskligheten. Och är orsak till allt elände som vi ser runt omkring oss. Bibeln säger att det är människans egen ondska som orsakar alla problem runt omkring henne. Fast det är Gud de knyter näven mot. Men så är det. Men Bibeln lovar då, detta ska inte hända igen. Om den här världen blev sönderslagen av syndens gift, så den värld som kommer, där kommer detta aldrig att inträffa. Inget orent ska komma in där. Ingenting. Och på tal om att släppa ut föroreningar i smutsigt vatten, så tycker jag att den här bilden om reningsverket är ju väldigt viktig. För att något ska kunna komma ut i vattentäkten eller vad det är, så måste det passera reningsverket. Vi kommer in till det alldeles strax. Men vers 27 går ännu längre och säger så här. Därför att det första var något mer abstrakt, kan vi säga. Men sen börjar han tala om att det finns människor som inte kommer in. Inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt. Det första du ska se, det är att här står det i presens. Bibeln säger att du och jag är syndare, frälsta av nåd. Vi får kämpa med synd i hela vårt liv. Vi blir aldrig perfekta. Och du ska inte uppleva fördömelse. Men vad Bibeln säger här, att den som dricker ner ondskan som vatten. Den som lever i en ständig ondska och inte vill omvända sig från att handla, som det står, skändligt och lögnaktigt, den kan inte komma in. Därför att det representerar allt det här som har slagit sönder den här världen och som Gud inte kan ha gemenskap med. Det är därför han arbetar med dig, min vän, för att du ska kunna komma dit. För vi är alla smittade av detta gift, och allt det går igenom är att Gud tar dig. Du är en diamant i hans ögon. Men för att det ska få sitt rätta värde och vara användbart, så måste den slipas. Och det är vad Gud gör med dig. Allt det här som synden har orsakat i ditt liv, av vad andra har sårat dig med, och det onda du har gjort, det behöver Gud arbeta med för att förbereda dig för himlen. Inget skändligt och lögnaktigt ska komma in där. Ordet skändligt här menas här flera olika företeelser som har det gemensamt att man passerar olika barriärer i andligt eller moraliskt avseende som Gud har satt upp. Vår värld präglas av en gränslöshet i många avseenden. Man uppmanar människor att bryta normer och bryta gränser. Det gör Gud ibland också, när det är människan som har satt upp felaktiga gränser. Mellan folken till exempel. Vad händer när anden faller på pingstens dag? Jo, Gud visar, han älskar alla folk. Inte bara det judiska folket, som dock är hans utvalda. Men det finns barriärer som Gud har satt upp. Sånt som människan inte ska överkorsa. Och det är det som det handlar om här. Att gå över de gränserna, att ständigt flytta gränsen för vad som är rätt moraliskt eller andligt. Det kan handla om okkultism. Det kan handla om äktenskapsbrott, religiöst hyckleri eller korruption eller avgudadyrkan eller någonting i den stilen. Inget sådant kan komma in i staden. Och Bibeln nämner också lögnen här. Och jag tror att det beror på att Gud står ytterst emot allting som är lögn. Vem är lögnens fader? Vem lurade Adam och Eva i lustgården? Det var lögnaren. Har Gud sagt? Han som ständigt ifrågasätter. Därför behöver vi leva i sanningen. Och Gud behöver hjälpa oss att leva i sanningen. Men eftersom alla människor enligt skriften är förorenade genom sina synder, Romarbrevet 3:23, så kan ingen komma in om inte Gud renar dem på något sätt. Hur går detta då till? Jo, det är det jag varit inne på. Gud förbereder oss för himlen. Hur gör han? Svaret kommer i vers 27 i slutet. Genom frälsningen Jesus Kristus, bara den som är skriven i livets bok som tillhör lammet kan komma in. Detta är Bibelns klara vittnesbörd. Det finns ett lamm, ett Guds lamm som har gått till Golgata för din skull. Och det han vill, det är att du ska tro på honom, och då tar han fram sin penna bildligt talat och så skriver han ditt namn i en bok. Du blir upptecknad i en lista på alla de som får fri lejd in i himlen. En gång var jag på ett möte i Stockholm. Jag tror det var i Västerort någonstans. Det var några som skulle illustrera det här med att komma till himlen. En man kommer fram till en annan och så säger han så här: jag vill komma in här. Jaha, hur har du levt ditt liv då? Ja, först sa ingen. Du måste tjäna ihop 10 000 poäng för att komma in. Jaha, okej. Okay. Och så började han gå igenom mannens liv, och han fick någon poäng för det, någon poäng för det, men han nådde inte längre kanske 200. Men jag har ju trott på Jesus i hela mitt liv. Jaha, varför sa du inte det från början? Du får ju 10 000 en poäng direkt och sen bara gå in. Det är ju det som är vägen in i himlen, att vi har våra namn skrivna i livets bok som tillhör lammet. Det är genom Jesus Kristus som vägen öppnas för oss. Vad står det i Matteus 7:13? Gå in genom den trånga porten. Och Jesus säger i Johannes 14: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Att komma till Fadern är ju att kliva in här. I staden där Gud uppenbarar sig sin fulla härlighet. Men det är bara genom Jesus som du kommer dit. Inte på egna gärningar. Inte på något sätt. Inte någon annan religion. Yoga kan inte frälsa en människa. Det kan bara utsläcka hennes liv. Men jag har kommit för att de ska ha liv i övernog, säger Jesus. Gud förbereder dig också genom det du behöver gå igenom i ditt liv. Han slipar dig som en diamant. I och med att du har omvänt dig, då ska du veta att din biljett är klar till himlen. Den är köpt med Jesu blod, den har ju fått av bara nåd. Och så länge du inte medvetet går bort från honom, så är den saken klar. Men så länge du vill tillhöra Jesus, då är det faktiskt så. Han kommer att arbeta med dig. För att förbereda dig för inträdet i den himmelska världen. För i var och en av oss finns det saker som vi inte tycker om och som vi är glada att ingen annan känner till. Detta arbetar Gud med. Det kallas helgelse. Han formar vår karaktär för att bli Kristuslik genom att frambringa något som Bibeln kallar andens frukter. Vad står det i Galaterbrevet 5? Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Detta är egentligen karaktärsdrag hos Jesus Kristus. Och Gud formar dig till likhet med sin enda son för att förbereda dig för att kliva in i himlen. Han formar också vår vilja så att den blir allt mer i harmoni med hans egen. Romarbrevet 12 säger, anpassa er inte efter den här världen. Låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Gud förändrar din vilja. När man är ung och man kanske inte är frälst, så har man storslagna planer. Det hade jag även fast jag var frälst. Jag tänkte jag ska göra allt möjligt. Men mycket av det får man lägga åt sidan när Gud kommer in. Och så börjar han att forma ens vilja. Och helt plötsligt upptäcker man att det är sant det som Bibeln säger. Vi ska tänka Kristi tankar. Varför? Jo, därför att när vi kommer hem till himlen, då ska vi känna igen oss. Det är inte så att den himmel du ska kliva in i är främmande för dig. Gud arbetar med dig så att när du kliver in där, då kommer du känna, ja men nu har jag kommit hem. Det är ju här jag hör hemma. Här är ju allt som jag önskar att jag var. Han formar våra passioner så att vi börjar älska det som han älskar och avsky det som han avskyr. Kan Gud avsky? Absolut. Han avskyr allt som skadar hans barn. Och när Gud arbetar med oss, det är precis det som händer. Du kommer. Det finns något som heter helig vrede i Bibeln. Den kommer ifrån Gud. För han vänder sig mot allt det onda och han öser sina välsignelser över det goda. Och när Gud arbetar med dig, då förändras du till att känna som han. Varför då? Jo, därför att när du kommer hem till himlen, då ska du känna igen dig. Här är han som jag har formats efter under hela min vandring. Han formar också vårt liv så att vi börjar arbeta för att hans rike ska utbreda sig i världen. Vad sa Jesus till lärjungarna? Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Ser ni här? Det finns inget tydligare. Han arbetar med dig. Och ju mer du vandrar med Jesus Kristus, desto viktigare kommer det bli för dig att andra människor också förbereds för himlen. Och inte bara du. Hur går detta till? Jo, dels genom olika händelser och skeenden i vårt liv. Goda saker som Gud gör. Han griper in ditt liv, ger dig ett jobb. Han griper in dig, ger dig ett helande. Han döper dig i den heliga ande. Han ger dig bönesvar. Han griper in på många olika sätt, så visar han dig sin godhet. Och detta är enbart förskott av arvet som väntar. Men han gör det också genom prövningar som drabbar oss. Det är så, min vän. Vi möter saker där nere därför att Gud ska slipa av oss sådant som inte kan följa med in i himlens land. Och då skriver Jakobs brev kapitel 1, vers 12. Salig är den som håller ut i prövningen. Till när han har bestått sitt prov ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Du som är hårt prövad. Två saker vill jag säga dig. Håll ut. Gud kommer att gripa in din situation. Han kommer sent men aldrig för sent. Och det andra är. Det är inte bara det att du har hamnat i svårigheter under det här jordelivet. Och att det inte har någon betydelse. Det finns en underliggande mening med det du går igenom. Det är att Gud vill förbereda dig för den himmelska världen. Han vet att du måste möta vissa saker för att du ska lära dig att lita på honom och släppa taget om andra saker som du inte kan ha med dig dit in. Jakob fort, eller Hebreerbrevet står det. Min son och dotter, förakta inte Herrens tuktan och tappa inte modet när du tuktas av honom. Till den Herren älskar tuktar han och han agar var son som han har kär. Det är till er fostran ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss. Vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte mycket mer underordna oss andarnas fader så vi får leva. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för den som fostras genom den ger den frid och rättfärdighet som frukt. Summan av allt vi möter som Jesu lärjungar här på jorden har ett yttersta syfte. Att förbereda dig och mig för himlen. Det är egentligen det som är hela grejen. Gud sände sin son för att dö för våra synder så att vi skulle kunna komma vidare till nästa värld som Gud ska skapa. En ny himmel och ny jord där rättfärdighet bor. Där ondskans hantlangare är undanröjda. Och där ingen längre ska förtala dig, ingen sjukdom ska drabba dig och ingen olycka mer är ofärd. Evig harmoni i en evighet tillsammans med Gud och med den Jesus Kristus som har frälst dig. Det är dit du är på väg. Och Gud vill förbereda dig för dig. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Därifrån väntar vi Herren Jesus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Till han har makt att lägga allt under sig. Lägg ditt liv i Herrens händer. Låt dig förberedas. Är du inte frälst och du sitter här idag och funderar. Hur har jag det med Gud egentligen? Får jag komma till himlen? Då vill jag påminna dig om det jag redan har sagt. Himlen handlar om din relation med Gud. Det är inte bara det att du ska komma någonstans sen när du dör. Så att det fortsätter och inte tar slut. Det handlar om att du ska hitta tillbaka till den far som du har förlorat relationen med. Sträck ut din hand till honom den här kvällen. Ta emot den frälsning han ger. Hur ska jag göra? Säg Jesus. Säg till Jesus. Jag vill ta emot den frälsning du har gett. Jag vill följa dig. Jag vill öppna mitt hjärta för dig. Jag vill komma in i den himmelska staden. Och du som redan är frälst och som funderar hur har jag det egentligen? Det första vill säga frukta inte. Gud är med dig. Men låt han arbeta med dig. Håll honom inte på en armlängds avstånd. Vår frälsare är inte någon accessoar som vi går runt med och vi kan lägga ifrån oss. Han är alltid med och han vill arbeta med dig. När han talar till dig och visar, älskade barn, det här måste försvinna ur ditt liv. För att du ska vara redo den dag jag kommer tillbaka. Lyssna på det. Låt honom förbereda dig för himlen. För vad du än måste släppa taget om här nere, jag kan lova dig. Det finns ingenting här nere som är värt att hålla fast vid i jämförelse med det som väntar där. Det är så totalt annorlunda och så gränslöst fantastiskt i härlighet att om inte Gud förvandlade oss när han sände sin son tillbaka så skulle vi smälta och försvinna i aska. Men nu har han makt att lägga allt under sig. Han vill förbereda dig, min vän. Vill du följa med? Jag vill att vi möts där uppe allihopa. Ingen blir kvar här. Ingen ser sig ensligt om som Lots hustru. Låt oss fly in i Herrens händer. Vi blir redo. Amen. Älskade Herre Jesus, tack att du har vunnit oss med ditt dyra blod. Och tack att du vill förbereda oss för himlen. Tack att ingen som finns här inne är glömd av dig. Herre, du vill skriva allas våra namn i livets bok. Tack att det är du, Herre, som äger livets bok. Och att var och en som har sitt namn skrivet där är välkommen in i den himmelska staden. Tack att det inte beror på gärningar. Tack att det inte beror på någonting vi kan göra. Utan det är på grund av din nåd. Jesu namn. Amen.